Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Det här är Bögministeriet, en gravt homosexuell podcast där ni får följa en grupp vänner som fläker ut sina liv i eten. Det handlar absolut inte om sex. Eller, jo, det gör det. Men också en hel del om relationer, känslor, drömmar, frustrationer. Ja, helt enkelt om våra liv tillsammans. Hjärtligt välkomna. I säsongens första avsnitt så beskriv vad som hänt sen sist med tre ord. Robin, du hade New York.
Mm.
Anton,
flytta.
Ja, och jag hade regnskog. Och sen så får vi ett lyssnarbrev om rumpvaxning och kanalblekning. Så vi pratar...
Ett lyssnarbrev.
Ett ryskt brev. Self-care och grooming. Och vi pratar lite om hur våra egna rutiner och vad vi gör och inte gör. Anton, du hade varit på gaygalan.
Jag var på gaygalan och bögat loss.
Ja, vi får en rapport därifrån. Och sen delar Robin med sig av världens roligaste historia om hans daddy caps. Missa inte.
Hej och välkomna till Bögministeriet. Mitt namn är Robin Olsson. Och det är säsongspremiär!
Ja, säsong nummer 17.
Ja, är det?
Ja, det är det.
Det är alltid den eviga frågan vilken säsong det är på.
Jo, men nu hade vi ändå redaktionsmöte och klargjorde det här. Och vi tittade på lyssningar och allt möjligt. Så nu vet vi att det är säsong nummer 17.
Hjärtligt välkomna tillbaka till denna en vecka sena. Vi hade gjort en liten felkalkulering. Vi bara... Vi släpper...
Hur funkar datum?
Ja, vi spelar in det här datumet och lyckas sända det innan vi har spelat in det. Det var helt...
Vi var så planerade och strukturerade för en gångs skull. Ja. Så att vi var, jag tror att ni nästan var för ivriga.
Ja, men sen så glömde vi bara av hur datum funkar.
Ja, men ja, det var sekundärt. Men vi kan skylla på Thomas. För det var han som ändå strukturerar upp tiderna. Så det var hans fel.
Vad härbärgerar ni för känslor nu i kroppen när vi sätter igång en ny härlig säsong?
Jag känner mig pepp.
Ja.
Och vi har ju lite några nyheter som ni kommer få höra nästa vecka.
Mm.
Och de är också lite spända inför. Jag tycker det ska bli jätteroligt.
Mm.
Så det blir en annorlunda säsong. Det ser jag fram emot.
Mm.
Men jag är också entusiastisk, skulle jag nog vilja uttrycka, för säsongen.
Mm.
Tycker också att det känns kul med att vi tar ett litet nytt grepp. Och jag tycker jag har också saknat er. Det känns roligt att få börja prata igen.
Mm.
Jag tycker det känns jobbigt. Jag är faktiskt också jättepepp. Jag har saknat er också och jag har saknat att få prata med alla ni där ute varje vecka. Så det ska bli härligt att sätta igång. Nu är det februari redan.
Mm.
Jag tänkte så här, vi ska inte liksom älta jul. Alltså, vi bara, ska vi säga, och det kändes obehagligt att ens nämna ordet jul eller nyår.
Ska vi prata lite om väder och vind först, bara så vi kommer igång, ja, som men, vanligt.
Ja,
eller någon krämpa att man har ont.
Ja, det har jag överallt. Men jag tänkte så här, ni där ute vet inte vad vi har gjort sen vi hörde det sist, så kanske vi kan sammanfatta vår ledighet med tre ord. Och sen kan vi prata om det. Kan vi få lyfta ett av de där orden och ta upp? Så Micke, om du säger tre ord sen vi träffade dig sist, vad vill du säga då?
Då ska jag säga skrivande, skidåkning och regnskog.
Oj. Om man får välja en.
Då, regnskog.
Ja, regnskog.
Vi var ju i Washington State för att fira jul med min sambos syster och deras pappa. Och då tog vi en utflykt, för det finns, jag trodde också att regnskog bara liksom förekom runt ekvatorn. Men nej, det finns också regnskog på andra ställen, som till exempel i Washington State. Alltså en jättestora träd, helt mossbeklädda. Det är mossa hela vägen upp på stammen och ut på grenarna. Det är som att gå runt i en sagoskog.
Vad coolt det låter.
Det var, alltså jag tänkte så här, men det ska bli väl roligt, men när man väl var där, det var helt magiskt. Och sen så går vi där, och då har de deras bobcats, typ stora, halvstora lejonliknande katter. Uh-huh. Och så går vi och så ser vi en, vi bara, är det där en jättestor katt eller är det någonting annat? Och då är det så, och då sitter den sig bara och tittar på oss. Alltså,
men hur stor var
ifrån.
Den? Alltså, den döda dig?
Nej, den hade, men jag hade inte velat slåss med den, för den var tillräckligt stor för det, men den var inte så. Och det var helt magiskt, vet, stå och titta på den, den tittade tillbaka en ganska lång stund, och sen när vi gick då försvann den också.
Ni insåg att ni bara kunde titta, vad magiskt. Titta, han tittar på mig, jag kan titta på den också. Vilket magiskt möte. Ni lärde er i ringskogen, förstod du hur ögon fungerar? Vi förlorade kunskapen kring datum, men Micke har lärt sig nu hur att ögon se. Att andra djur som också har såna här runda saker i huvudet. Tycker de inte kan du... också titta på det.
Och titta tillbaka.
De tittar tillbaka.
Det lilla nihilist, du kan inte påverka mitt magiska djurmöte.
Så ni stod bara och glodde på varandra.
Ja, och sen så gick vi en slinga där ute i Riksdagen. Så det var magiskt.
Men var det någon av Mikes släkt som tog er till det här?
Ja, eller? Precis. Ja. Allison hade redan varit där en gång. Mm. Så att vi gjorde ett par... De hade liksom några korta slingor man kan gå, och sen så kan man gå en ganska lång vandring om man vill. Men det var inte vi riktigt utrustade för. Mm. Mm. Så...
Anton?
Nice. Men jag har ju bara några ord i skallen just nu, och det är
sprit.
Nej, förutom nej, jag har ju lugnat ner mig lite igen. Ja. Jag har ju haft en nykter period, tror du eller ej.
Är det ett av orden kanske?
Nej, det är det inte. Nej, alltså det enda som för sig går i mitt huvud är flytt, flytt, flytt.
Ah. Då frågar vi om flytt.
Regnskog.
Då ska jag berätta om regnskogen. Så det stod en person och glodde på mig.
Ja, just det. Det var
Micke. Det var vi som såg varandra.
Det var katten.
Jag stod och blängde där. Jag var förklädd.
Du kunde liksom inte du stod och för katt, för det var byte av kontext. Och du är så himla kattlik, Anton.
Jag smekte omkring där.
Ja. Gick på alla
och kurra, och kurrade.
Reste ragg.
Det skulle jag definitivt.
Nej, men alltså, flytt. Berätta om flytt.
Ja, men jag har ju alltså, det går så jävla fort. Men jag har fått en ny lägenhet via interna bostadskön i Stockholm. Vilket är helt sjukt. Så att jag har sagt upp min nuvarande och fått en tvåa. På 56 kvadrat med 20 kvadrats uteplats.
Det är helt fantastiskt. Ja, det är alltså, uteplats är...
Det är galet mitt på söder. Alltså, det är så drömmigt.
Där kan du leka katt.
Där kan jag leka kisskatt.
Jag kan komma och titta.
Ja, du får komma och titta. Det är ju på bottenvåning, så du kan stå utanför och titta in. Kan vi titta på varandra? Nej, men så det är allt. Alltså, du vet, från att ha och titta på den till att komma först i kö, till att få den, till att få nycklarna, till att nu är det bara inredning och flytt och målning och sånt som hägrar huvudet. Jag kan inte tänka på något annat. Så fort någon pratar om något övrigt, så refererar jag det till någon typ av inredning eller någon typ av målning.
De bara, jag är sjuk. Jag bara, alltså det här viruset ser precis ut som mina målningar jag tänkte ha här på väggen.
Nej, men så här, häromdagen på jobbet så var det så här faktiskt, vi pratade om corona. Jag bara, corona, ja, men corona, det skulle man kunna ha på uteplatsen ändå. Så är det är
sjuka personer.
Ja, precis. De vill jag ha på min uteplats. Ja,
nej, men... Jag kan se svettigt folk. Svettiga, varma, trötta människor.
Som sitter och väntar på mig.
Ja, men jag gillar det.
Ja, nej, men så det är det enda som jag har i huvudet.
Vad
så,
spännande.
Ja, det ska bli mega roligt.
Men jag tänker till det är väl också att du har bott extremt länge i din nuvarande
lägenhet. 10 år.
Ja, det var inte 10 år. Jag hade väntat längre. Jag byggde upp det. 10, extremt länge. 10 år.
Jo, men det är ganska länge.
Ja.
Jag trodde inte att jag skulle bo i en etta på 27 kvadrat i 10 år när jag flyttade dit. Jag hade kanske tänkt 2-3 max. Sen blev det några bonusår. Så att, nej, men det känns bra.
Gött.
Mm. Och du har buss precis utanför.
Ja, men precis. Jag upptäckte idag att jag har busslinje direkt från jobbet till min bostad.
Så du har lärt dig hur ögon funkar och du har upptäckt att det finns buss i Stockholm.
Ja, det finns buss.
Ja, ja men gud. Vi... Ja. Man kan ju säga något. Vi är verkligen... vi lär oss, vi utvecklas och lär oss hela tiden.
Ja, det går framåt.
Jag ser jättemycket fram emot dina tre ord nu, Robin.
Ja. Ja. Robin, vad har du för ord?
Flytt. Nej, regnskog. Nej, jag har New York. Okej, ta platser.
Ja.
New York, Skurup och Lysekil.
Ja, bra.
Jag vill nog höra lite om New York.
Mm.
Nej, men jag är med, absolut.
Du vill också höra det?
Ja. Jag vill också.
Så att jag, nu Filip, vår kära poddkollega, han är ju steward för SAS och bor nere i Malmö nu och flyger ju från Köpenhamn. Så att jag följer med honom över nyår till New York.
Ni var väl ganska spontana?
Ja, det var ganska spontant. Ja. Så det var bara några veckor innan så liksom vi, ja, men det blev spikat här på veckor. Så då fick jag flyga med, jag har aldrig flygit med personal och sånt förut. Och det är ju ett jävla härke, kan jag säga. Alltså bara en sån sak.
Det var jobbigt att du inte har egen personal när du flyger. att du äntligen fick en ledsagare med dig.
Ja, jag vet.
Hade du en sån här lapp på bröstet?
Så jag fick dregla på, ja. En dregellapp.
Ja, du hade personal med.
Nej,
ja.
Men, nej, jag menar att man reser med personalen som är alltså så här, stewards, alltså andra stewards och liknande och andra flygvärdar och deras vänner och sånt. Så vi hamnade liksom i något litet så här steward room satt vi på ditvägen. Och sen så när jag landade fick jag sitta i cockpit. Alltså så här, och det är ju ett liksom lite som var stressigt med. Jag kan ju ha lite så här, måste jag sitta här nu och prata med de här i 9 timmar, alltså bara så här, ja. ha ett artigt samtal i 9 timmar. Men så det var lite stressigt. Men så kommer vi fram. Long story short, vi bestämde oss för att inte ha liksom en fest. Ja, men vi var bara där i 3 dagar, 2,5 dag. Så vi åkte hem juldagen på kvällen. Så att vi promenerade, vi tryckte i oss, vi var på så här ostronfrossa, vi gick på Museum of Sex, vi var på nyårsafton så var vi på Sleep No More och sen gick vi på så hade vi liksom hittat en bögbar i Chelsea som vi bestämt att vi skulle åka dit till på kvällen, som vi inte riktigt visste något om. Det som bara trevligt ut på utsidan. Så kommer vi dit och då är det liksom så här 75 plus.
Ja.
Är liksom, det är så himla tydlig målgrupp där. Ja. Vi kommer in och det är bara, alltså man verkligen, det var lite brulator. Alltså du vet, en sån här, inte så att det kan finnas men bears och lite
ja,
äldre. Nej. Utan nej, det var verkligen...
Det var senior.
Ja, men det var så senior som det bara kan bli. Och då var klockan typ 22:40. Så ska vi vara här på 12-slaget? Så bara, ja, det ska vi. Det är jättesnällt. Ja. Stå i någon jävla ray. Men liksom så här, med 18-åringar. Nej. Eller stå här med trevliga farbröder och äta lite snittar.
Ja.
Ja, så det gjorde vi.
Och samtala.
Ja. Och även typ vara snyggast på stället.
Ja, det
var lammkött! Så det var kul. Men sen så åt jag ju då en kycklingspett som jag sen klockan 4 på morgonen på nyårsdagen började kräkas.
Aha.
Och sen måste jag åka hem på kvällen. Så jag är liksom matförgiftad och åker hem.
Det
var inte jättekul.
Nej.
Och även så ska man ju vara så här, någon form av proper person på flyg. När man reser på sån biljett. Det lyckades inte jag riktigt med. Så Filip blev ju tillsagd. Sluta ta såna sluskar med dig.
Nej.
Nej, inte riktigt. Men jag skulle typ haft en skjorta på mig. Men jag, alltså jag var ju tvungen att gömma mig för att jag såg så sjuk. Så jag hade en hoodie på mig.
Och det var inte okej?
Okay. Man får inte ha det, vet du. De måste ha skjorta. Liksom.
Nej, det är, gud vad töntigt. Ja, det är lite
töntigt. Som att folk i business och sånt inte har vanliga kläder.
Alltså men de gångerna som jag har flugit business, jag flyger ju i så bekväma kläder jag kan. Jag skulle inte få för mig att flyga i skjorta.
Men åker du med personal eller utan?
Utan. jag har inte råd att ha ett entourage.
Nej, eller om du sitter i buren där bak i bagagen.
Precis.
Regnskog, flytt och New York. Tack för det. Nu tar vi en gel. Hej. Innan vi sätter igång så skulle jag vilja be er om en tjänst. Kan ni snälla gå in på iTunes eller den spelare som ni väljer att använda och lyssna på oss och lägga en liten review. Apple Podcasts och liknande kan man lägga lite recensioner och sånt. Och det hjälper oss att bli synliga i de här spelarna och liknande. Och, så att om man får högre reviews, om det är en aktiv, om man aktivt tycker saker om våran podd, då hamnar ju högre upp i flödena och fler personer kan hitta till oss, och det skulle betyda jättemycket. Så snälla, gå
och jag ska säga, det här är en väldigt bra säsong att börja lyssna på Bögministeriet.
Ja. Ja, det kommer det vara.
Verkligen.
Det kommer ni få upptäcka sen. Det är en sån liten cliffhanger, så att säga. Men idag är det ett vanligt avsnitt och vi ska börja med ett litet lyssnarbrev. Och det ska Micke berätta.
Ja, det här lyssnarbrevet har titeln med rubriken Gay Selfcare. Hej! Tack för er ljuvliga podd och att ni kämpar på. Har lyssnat på er sedan 2015 och ni är som ett gäng trygga storebröder i mina ögon. Keep it up. Nu till mitt ämne. Jag fyllde precis 30 och har precis fått ett sånt himla fokus på min kropp. Inte på ett negativt sätt vad jag tycker, utan mer att jag blivit intresserad av gymmet och selfcare. När jag skriver det här mejlet är jag precis på väg till en salong för att vaxa baken. Så att även igår och googlade om man kanske skulle bleka sig, alltså analbleka. Så, kära ministrar, vad är era selfcare-grejer? Bryr ni er om baken, håret på axlarna, pedikyr, manikyr, ögonbrynen etc. Är det sjukt att jag vill vaxa mig eller bara härligt? Vad är er syn på och vad gör ni inom selfcare på skönhetssidan? Puss!
Jag älskar det. Jag tycker det är underbart. Jag tycker det är jätteviktigt att man tar hand om sig själv så man känner sig fräsch. Och sen om det är att man rakar rövhåret eller om man rakar håret under armarna eller om man gillar att plocka ögonbrynen eller, jag menar så här, det är ju för en själv man gör det för att man ska känna sig fräsch.
Men jag fastnar lite i att är det self-care? Jag blir förstår du, det han skriver är att från att vaxa, bleka analen, håret på axlarna, pedikyr, manikyr, ögonbryn. Är det self-care? Jag ifrågasätter.
Ja, du tänker att vi liksom den här skönhetsnormen och att man
är, ja, liksom vad är self-care än att vara snäll mot sig själv så här. Förstår du? Så att det finns någonting i det. Har vi paketerat, ja, men jag tror självvård till fysiska. Ibland så kan det vara så här, vi kan ha en ganska toxic relation till våran kropp, bögar. Och liksom, så att när går det från self care till att bli någonting som inte giftigt?
Men jag tror inte heller att man kan separera de två. Nej. Alltså därför att vi existerar alltid i en kontext. Vi kan inte separera oss från den. Så att det finns ju såklart en norm, och sen så kan normen se olika ut för olika personer, men jag tänker att, du vet, fåfänga, den typen av grejer spelar det såklart också in, och det är ju klart att vi alla är fåfänga till liksom på något plan någonstans, även om inte alla kanske är det liksom kring sitt fysiska utseende.
Så grooming, i det här brevet så pratar ni om grooming.
Ja, men precis så. Det är så jag också tolkar det.
För jag kan ju se, för mig är ju self-care att inte raka axlarna.
Ja, nej, men jag håller med
att
dig.
Inte behöva.
Att strunta i det.
Ja, att inte behöva. Att vara nöjd. Så här är jag och min kropp.
Ja.
Och jag mår bra så här. Alltså, vad mår jag bra av? Det ordet härbärgerar ju så här. Att jag ska må bra och att jag aktivt tar beslut som gör att jag mår bra. Och för mig är det som jag fokuserar mycket på typ min kropp och hur det ska se ut så här, och för mig blir det en ond spiral.
Men kan du släppa det då så här? Kan du låta håret på axlarna växa och att du är nöjd med det, att du bara skiter i det?
Ja, men på sommaren så känner man ju vinden. Varför killar någon i axlarna?
Det är mina hårstrån.
det är en buske. Ja.
Det är könshåret på axlarna.
Jo, men jag kan, alltså, det är klart, alltså, sen kan vi gå, vad gör du då, Anna?
Nej, men jag har ju gått ganska länge och går på laserbehandling för att ta bort håret på ryggen. För det har varit min yttersta lyx, för jag personligen tycker att hår på ryggen är jätteavtändande. Och inte så mycket på andra utan mer på mig själv. Jag vill inte ha en tuss på ryggen. Så jag har gått på laserbehandling, och det är ju jättedyrt att ta jättelång tid och bränna bort de jävla hårrötterna. För de är ju tydligen jävligt tjuriga, rygghåren också. Och speciellt uppe vid axlarna. Så det gör jag. Och har lagt mycket tid och pengar på. Sen plockar jag ögonbrynen på salong. Jag tycker det är skönt att någon hjälper mig med det. Som ser och kan och förstår bra form och så här
plocka fram så. Och i perioder så går jag och fixar skägget, inte så ofta, jag fixar ofta själv så. Tatueringar är väl också någon typ av utsmyckning, self-care, eller man gör ju ändå för att man vill smycka sig. Så det gör jag väl också, men det är väl de sakerna tror jag. Faktiskt, jag tror inte att det är något mer.
För det är det så här, alltså att är det att ha en hudvårdsrutin, är det self-care?
Ja,
det... för mig så är det det, för att den gör jag, för att jag liksom, jag ser ju vilken skillnad det är om jag
vi också.
Nej, men man liksom, det blir en jätteskillnad och då jag känner mig fräschare och piggare, så att för mig så är det liksom helt.
Ska du inte börja med den då? Ska jag?
Men det tänker jag så här, det är ju nästan som att borsta tänderna för mig. Alltså för mig så här, tvätta ansiktet, smörja in mig och ta hand om det skinnet man har. Det är så här basic.
Just det, det ska man bara göra.
Det gör man morgon och kväll som man borstar tänderna lite så, som att man klipper naglarna och filar fötterna och jag tänker de här sakerna som man går på salong och fixar och okay. det för mig self-care, att man unnar sig lite mer,
fattar.
Att man kanske går på salong och vaxar ryggen eller att man går och får hjälp med att göra de här. Du går ju och klipper dig och fixar skägget mycket.
Ja, men det liksom, jag måste ju klippa mig tidigare, så när jag jobbade heltid, men då kunde jag ju klippa mig hos Justin, våran lilla favorit, men jag kan inte lägga 1000 spänn varje gång nu liksom.
Men han borde göra det gratis tycker jag.
Det skulle man ju kunna be honom om.
Föreslå det. Han blir jättepoppis.
Jättepoppis. Men så det är väl liksom det enda jag gör på salong. Men det jag också tänker är att min syn har ju förändrats över tiden. För tidigare så var jag verkligen så här pincett för att plocka hårstråna liksom på axlarna och så. Men nu så är jag liksom, jag är mer avslappnad i det där. Det är inte så, tidigare så var det så här, det var så himla viktigt.
Uh-huh.
Och nu så är jag bara så här, jag orkar inte.
Nej.
Det finns ju några saker, och det är liksom näshår och öronhår.
Ja.
Det gör jag liksom, det är rent fåfänga, och jag blir alltid lika skärrad varje gång, så att jag har ett jävla långt öronhörstrå som sticker.
Nej, men
ut.
Där är jag alltid chock. Alltså jag kan tycka att jag har kommit in i en ålder där man blir chockad över hur kroppen beter sig. Man bara, va? Vad är det där? Typ som jag upptäckte så här. För jag kommer ihåg när jag tittade på min morfar och hans öron. Jag bara, hur kan man ha hår där? Alltså det är inte mänskligt, det är inte okej.
Nej.
Alltså den inte. Och nu nu börjar jag se så här, att det växer tofsar ur öronen kommer det kommer vara en sanning inom 10 år.
Ja.
För nu har jag små hår som är så här, så växer ut, som jag ser också i hissen när jag står så nära. Det enda stället jag kan se det, för det blir motljus när dörren öppnas. Det är alltså precis när dörren öppnas och jag ska gå ut, då släpps liksom ljuset in, så det blir så här, så öronhåren bara gnistrar i solen typ så här. Då ser jag.
Buske i bakgrund.
Ja. Nej, men om man tänker så här, om man bryr sig om det här, för mig är det att jag bryr mig om hur jag ser ut, alltså så, själva paketet så att säga. Sen har jag märkt att jag blir mindre och mindre detaljstyrd i tiden går. Så att liksom, det är inte, jag måste inte hålla koll på alla hår på axlarna. Typ färgen på mitt anus berör mig inte. Nej. För att jag ser det aldrig.
Just det.
Nej, men jag tänker också typ att det finns något konstigt i att ha ett anus som inte har den färg som ett anus ska ha. Förstår du? Man bara, att det inte finns en färgskiftning. Man bara, vad är det? En kameleont.
Du uppskattar att man hittar det.
Ja, ett kameleont anus vill ingen ha. Så här. Man bara, det är bara helt vitt. Ja. Eller jag vet att det inte blir vitt. Jag har ju också faktiskt blikt anus i tv. För övrigt. På min gamla tv-program. Men,
du har också använt hårborttagningsmedel.
Ja. Nej, men, och jag märker så här, typ, att jag tycker väl också, jag tror att jag jag försöker väl också, alltså jag gillar ju mänskliga delar hos män. Alltså jag kan inte, alltså, och det, där är man ju olika, men jag kan ju tycka det är fint när folk är lite håriga och att det finns liksom en mänsklighet där. Man är inte bara en groomad perfektion som blir.
Nej, men det är också olika vad man tycker om hos andra och hur man själv vill. Jo. Jag menar så här, om man själv rakar pungen så behöver det inte vara att man vill att andra rakar pungen. Det handlar ju om hur man själv känner sig fräsch. Och jag menar, känner man sig fräsch av att bleka rövhålet, ja men gör det då. Men den som du träffar kanske skiter i bokstavligen i att det är blekt eller inte. Mm. Så då är det viktigt att man verkligen lyssnar på sig själv, så att man inte då som lyssnar på vad omgivningen eller vad man
eller
tror
vad
att
rövhålet säger.
Eller vad rövhålet vill. Det kanske vill vara ännu brunare. Vem vet? Eller vara lila eller någon annan färg. Vem...
Så, han undrar också om är det sjukt att han vill vaxa sig eller bara härligt? Alltså så. Och där, i den frågan tycker jag att den är ju laddad med så här borde man bry sig och är det härligt eller är det problematiskt? Mm. Är väl frågan. Vad tycker ni? Alltså när det blir, för jag märker ju också att det är ganska många saker han säger. La, 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 la. Jag tycker att det är väl härligt så länge du mår bra av det. Men om det blir att du måste... Alltså,
man får, att det blir tvång.
Ja, men vem är det som ställer det kravet på dig? Det vill säga att om det blir ett måste som inte känns härligt och gött, då tycker jag det blir problematiskt.
Ja, men precis. När det börjar bli en... Ja, men, sen sådana saker som man känner, åh nej, inte nu igen. Nu måste jag göra det här igen. Utan att det snarare är... Ja, men, för det är en sån sak som jag känner ju... Den gången jag känner det är med öron, håret och näsvårt. Jag bara, åh nej, ni måste, det är liksom så. Och det kommer inte undan. Men jag skulle liksom inte införa sådana grejer aktivt. Nej. Som jag känner, nej,
men, ni måste göra det. Nej, men precis. Så att det inte hindrar en vardag. Jag menar så här, är det sommar och någon ringer och frågar, ska vi åka och bada? Och man säger nej för att man inte har vaxat ryggen eller vaxat benen. Nej, då är det ju ett problem. För jag menar så här, då ska man ju bara, ja men fine, det är klart vi åker och badar. Skit i att jag har hår i ryggen eller håriga ben eller armar eller vad det nu kan vara. Så att det inte stoppar upp det sociala livet.
Alltså jag tänker också att vi måste generellt sluta bry oss så mycket om, så här, om folks kroppar. När det, inte, alltså det är väl en sak om vi tänker försöka ligga med dem, men ligg inte med dem du inte vill ligga med. Och så ska vi liksom sluta, för det finns ju liksom någonting hos oss alla med det här. Men kolla på den där, den är så, framförallt på badstranden. Mm. Ja. Men så här, du kommer inte ligga med någon på badstranden. Så liksom...
Nej, men för det var några år sedan så var det en kille, jag var på Grindr och något där, som bara... Han bara, är du rakad där nere eller inte rakad? Jag bara, nej, jag är inte rakad. Han bara, kan du göra det innan vi ses? jag gillar killar som är rakade. Kan du raka dig? Och jag bara, nej, det kan jag inte. Det är en absurd fråga att ställa. för att hur min kropp är och hur den framställs, det är upp till mig. Du får väl så här, din fråga, om du kan fråga mig huruvida jag är rakad. Och det är helt lugnt. Mm. Men sen får du bestämma dig huruvida jag ska inte behöva ändra mig själv. För, att så. För det blir ju så här, att applicera sina egna normer på andra personer, ja, då blir det inte jättekonstigt. Och där blir väl en liten... det var ju någon som skrev också. Jag såg på Instagram häromdagen, var någon som har skrivit inte skägg! Någon som hade blivit så här arg på någon som hade skägg. Åh, så trött på skägg. Kan du inte raka av skägget?
Ja, vad var det för någonting?
Ja, men vad fan var det? Det var någon som så här, nej. Det kan det vara någon sån,
Nej, men och det där är en så konstig kommentar som om det kommer från någon annan än ens partner egentligen. Därför att det är liksom, för jag tänker just den där, det ska väl inte spela dig någon roll.
Men det är klart, man kan ju bli trött på ett fenomen. Man kan ju bli trött på att alla går runt i samma typer av skägg som vi har, eller att man har samma typer av kläder eller samma mössor och samma skor, och det kan man bli trött på. Och att det är lite tråkigt.
Alltså jag undrar om vi kommer... För också, vi tänker ju nu mycket så att skägget är här för att stanna. Alltså att den har liksom, den gjorde en comeback och nu är det så här. Och jag tänker att så sen tänkte man kanske på 60-talet också. Mm. När de här stora, konstiga skäggen och så. Men nu tittar på, man bara, vad hade de på skägg?
Ja.
Och jag undrar om vi tycker att vi är så stiliga nu.
Ja.
Och vi kommer titta tillbaka på den här tiden och bara, vad är det för neandertalare?
Ja, men precis. Jo, men också att vi identifierar oss. Ja. Alltså jag kan inte tänka mig, jag ser mig själv som en våldtäktsman så fort jag tar bort skägget. Jag tycker att det är en helt annan
herregud,
person.
Jag gjorde ju misstaget någon gång i somras att tänka, för då hade jag inte varit hos...
Gjorde du misstaget att tänka?
Ja, precis. Jag gjorde misstaget att tänka. Jag gjorde misstaget att tänka att jag kan fixa skägget själv. För då hade jag liksom fått så himla långt skägg. Jag bara, det fanns ingen tid. Justin var bortrest. Mm. Så jag bara... Ja, men du vet så här, hade ett minne av hur långt skägget var när man hade trimmen. Ja. Så jag bara tog det längst. Jag bara, det här blir tillräckligt. Alltså, du vet, jag drog ett streck och det liksom var för sent och bara inse vilket misstag det här var. Och jag bara, jag ser ut som en bebis just nu. Och kommer se ut som en bebis i 3 veckor innan det växer ut igen. Det var så hemskt.
Det jag gör är, jag klipper mig på salong och får mitt skägg fixat. Det är det enda jag gör. Sen gör jag inget annat. Men jag tänker så här, är det våran syn på det? Jag kan ju tycka att när man träffar en kille, det är ju fint med folk som tar hand om sig själv och så. Det är såklart, jag kan verkligen respektera det och att man gillar det. Men jag kan också bli, jag kan ibland bli stressad av killar som gör för mycket. Alltså när jag märker att gud, det här, this is a thing. Du vet, jag, då, för då, då kan det också bli att man blir speglad i den personens beteende. Förstår du? Så att jag märker, en ängslig personlighet som man har, ska man så här, förväntas jag göra det här nu? Mm. Är jag en, om vi ska dejta, blir jag en del av det här då? Och då kan jag bli så här, det vill inte jag. Alltså blir det en parameter helt plötsligt till typ i attraktion och hur jag vill vara med den personen. För att det, man kanske, är det här, jag ser inte att man måste vara som den andra, men jag märker att jag förhåller mig till det då helt plötsligt. Mm. Och att så här, det är klart att man tänker att om en, någon man dejtar eller så, har, lägger ner jättemycket tid och energi, då tänker man att det här är viktigt för den personen.
Ja.
Och då vill man ju kanske möta det på något sätt.
Mm. Jo, men man vill ju vara fin för den andra personen. Och om det uppfattas som att den personen gillar någonting, då kanske man får en förväntan på sig.
Men jag kan ju svårt att man kysser någon och sen så bara man känner hår, det här är elixir, hudlotion, alltså att det finns liksom en, jag gillar att det finns en mänsklig doft. Jag menar att inte så här typ, jag kan bli så trött på det här. Men sent, alltså gud, det lugna ner er folk på Scruff. Alltså för helvete. Det är bara, no deodorant, bara sätt dig ner.
Ja. Sätt man kan ner. Få lukta vanilj.
Ja, lite helt okej också så här. Mm. Alltså så, vi går i spin på oss själva. Bögar, vi kan liksom inte låta någonting bara
nej.
Alltså det spelar ingen roll vilket håll det är. Om det är att hudvård eller om det är typ att inte ha deodorant, då blir det så här identitetsbärare. Då ska vi liksom så här, och det är jätteviktigt att alla hör om det här.
Exakt.
Och det ska man så skriva det överallt.
Det ska bara lukta gammal pung.
Ja, kommunicera. Och liksom så här, jag är en sån här person.
Ja, men det är väl lite så konstigt, ständiga sökandet efter identiteten. Men jag tycker att du sätter fingret på något viktigt i början, Robin, att jag tror att man också för sig själv verkligen ska göra skillnad på self-care och grooming, alltså i de kategorierna. Därför att grooming är ju för mig någonting som man kanske mer måste, alltså det är mer yttre saker kanske som gör det, medan self-care är sådana saker som man gör för sig själv, för att alltså det spelar ingen roll om någon ser det. Men för mig så är det ju mer att det är ingen som ser att jag har tagit på mig hudkräm på morgonen. Men det är mer att jag känner mig fräschare.
Det är lätt att tro så på det nu.
Lite trångt men där nere, men annars är det jättehärligt. Men, och jag tror att just det här, för det här self-care, det är ju verkligen, alltså, för mig så kan det vara radikalt annorlunda. För mig så kan det vara self-care att liksom en kväll bara liksom få vara i soffan, kolla på någon serie och inte liksom behöva göra någonting speciellt. Det kan vara self-care. Mm. Men jag tror det är viktigt att göra den skillnaden för sig själv också.
Någonting jag har börjat med, det är så här, typ, alltså, som jag vill ha nyttiga nyttiga rutiner också. Så för mig self-care nu, om man inte tänker en fysisk aspekt där man liksom försöker, där man också har problematiken att förhålla sig till skönhetsideal och allting, för det är också det vi pratar om. Self-care blir en spegling av de rådande skönhetsidealen som vi har, som vi ska passa in på. Så länge man håller det nyttigt och bra, toppen, men det kan också finnas någonting som är, vill vi bli konformerade till det där. Men jo, jag börjar så här, jag promenerar massor, jag ser till så jag ska gå varje dag, ta en promenad. Och det i sig gör ju att jag mår mycket bättre. Och typ, jag har gymrutiner och sånt där. Men just den här promenaden, det är att liksom addera någon form av rutin som är att jag behövde det i mitt liv. Mm. Jag behöver ta mig ut och se solen. Och jag kan
syresätta dig.
Och syresätta mig och röra lite på mig. Så det är min self-care.
Jag har ju en där jag också har slutat, vet, för tidigare när jag gick och så lyssnade jag lyssnade alltid på saker på podcast och så vidare. Nu har jag liksom slutat med det och bara har liksom någon musik, instrumental musik i öronen och liksom går, och det är helt magiskt. För hjärnan får helt plötsligt göra precis det den liksom vill. Jag styr den inte åt något håll, inget som pockar på uppmärksamheten.
Just det.
Och det är faktiskt super skönt.
Jag är så stressad över det där. Alltså jag är konstant aktiverad och stimulerad. Alltså jag lyssnar på saker hela tiden. Jag lyssnar på extremt mycket podcast. Och alltså när jag kom hem, jag har alltid nyheterna på. Det är alltid någon form av informationsflöde i mig. Och när det är tyst, det händer mig hela dagen. Jag inte lyssnar på något, så bara tänkte jag på något? Och så satt jag ner och tänkte på något. Jag bara, vad händer? Vad är det här? Alltså jag bara, vad jag, sitter jag bara här och
sitter
tänker?
Sitter jag bara tänker?
Jag blev chockad. För att ingenting hade kastat mig i en riktning. Utan det hjärnan fick ta vägen.
Men vad var tanken då som kom?
Det kommer jag inte ihåg.
Ni men tänkte om det var något nonsens eller om det var något så här smart som du satt och funderade på?
Nej, men det är väl också viktigt. Jag tänker att beroende på vad man gör så måste man ha olika... Jag kan inte lyssna på... sen om jag jobbar så kan jag inte lyssna på saker. Till exempel. Jag har ingen koncentrationsförmåga. Så att då kommer jag kasta sig iväg i olika riktningar. Men jag borde ju lyssna på musik. Det är en sån sak som jag tänker att jag måste ju lyssna på. Men det gör jag ju inte.
Men det är spännande. Varför måste du lyssna på musik?
Det känns som att... Det här, det känns som att musik är liksom det är någonting som har med samtiden och det är en kulturell temperatur kan man ta genom att lyssna på musiken. Mm. Jag förstår det att, och jag vet att det är så och jag kan även och att det finns det är väl ett sätt att vara att få testa olika sinnesstämningar och vara i dem men att det är inte ett aktivt
information. Det är inte information.
Exakt. Jag behöver inte veta allt om Enron. Whatever, så jag lyssnar på annat.
Ja. Liksom. Nej, men precis. Men jag menar, du lyssnar på poddar. Alltså, det är väl också någon typ av musik? Det är också ett skval.
Eller det blir det är också en samtidsspaning också.
Alltså, du, jag
i
menar, du
mängden
lyssnar på,
information.
Exakt. Ja. Du lyssnar på olika typer.
Ja, för det jag tänker på är att jag har ju också beslutat att lyssna lika mycket på poddar och det var ju väldigt mycket av min informationsinhämtning och nu istället så lägger jag ganska mycket tid på att titta på serier men jag inser ju också att det har också gett mig en koll på saker som ja, men du vet, så här, spaningar som jag aldrig hade gjort annars tror jag om jag inte hade liksom konsumerat dem. Som till exempel det här att alla remakes måste vara mörka nu för att vi lever i en mörkare tid. Mm. Liksom, det blir ett sånt tydligt mönster när man tittar
Riverdale
på det.
Och allt sånt.
Ja, precis. Så jag kände ju lite som du förut men jag är inte så stressad över för jag tänker det finns så många olika pooler att dyka ner i och då väljer jag hellre med lusten än med intellektet.
En sista fråga om det här för att runda av. Vi kan säga att vi tycker inte det är problematiskt alls att han ägnar sig åt det här utan det är väl toppen så länge det hålls på en bra nivå. Och det är väl viktigt att inte pracka på andra det man själv tycker och gör. Men jag är nyfiken. Har ni gjort något någon gång en vana, en form av self-care grooming som ni nu har slutat göra?
Alltså jag höll ju på jättemycket med hudvård förut. När vi var modebloggerskor. Ja. 2005 ungefär. Ja. Och då alltså gud vad jag hade alltså jag hade så mycket produkter hemma och det var liksom en sån det var verkligen ohälsosamt.
Nej men alltså jag måste säga det här. Det här är min. Jag kan inte få mig med det. Man bara hudvårdsrutin bara en kräm. Och sen så tar du en kräm till. Men bara, då är det ju... Sätta dig samma tur! Sitta och gegga in en massa olika... Vad är? Jag förstår inte
men
hur
det är väl kan... klart att du behöver en kräm för runt ögonen där huden är tunn och behöver en viss typ
Varför
av...
Varför är det klart?
Det är ju det, för du har olika skintyper. Alltså du är tunnare runt ögonen än vad du är på kinderna och du har ju större porer på näsan och så vidare. Och uppe i pannan har du... Men du det är klart att du behöver olika krämer.
Nej, men
men det där är ju bara en lathet. Jag menar så här, du behöver inte ha 20 olika men du kan ju ha två. Du kan ha en för ögonen och en för ansiktet. Sen behöver du inte ha 8 olika krämer.
Men jag tror att det Robin pratade om det var att det finns en så här, du vet, man säger tonicvatten som man skulle använda först och sen så var det en kräm för T-zonen
T-zonen jobbar man ju mycket med förr i tiden.
Ja, exakt.
Den fick ju inte bli torr.
Vad har du Anton som du har gjort en gång tiden som du har lämnat?
Ja, men alltså jag var ju nitisk med att vara renrakad alltså i ansiktet. Ah. Jag var helt manisk. Alltså jag kunde ju raka mig både morgon och kväll för att jag inte ville ha skägg. Jag ville att det skulle vara så rent
rent i ansiktet som möjligt. Det är ju helt... Och jag hade så mycket utslag på halsen bara för att jag hyvlade med den jävla hyven fram och tillbaka. Mm. Och trodde ju att jag hade fått ebola och allt möjligt för att det blev som kratrar av finnar. För att, hur den klarar du inte av det?
Nej, det är ju så ebola sprids faktiskt.
Det är ju det.
Rakhyvlar på bögar.
Exakt. Nej, men så det har jag slutat med och det är jag väldigt, väldigt glad för.
Men du då?
Jag bara... raka mig någonstans överhuvudtaget. Nej, men så här, jag var extremt, jag är blond så att jag har ganska ljust hår så att jag det är klart jag groomar mig själv liksom mitt pubishår och sånt liksom. Men jag är inte alltså förut var så här, typ raka pungen vända veckan alltså här, jag kan också så här, men det är inte hela alltså så här, om jag vet att jag ska träffa någon då brukar jag kolla så att allting ser bra ut så. Men jag är inte manisk med liksom med the Nether Regions också för att jag insåg så här, jag lägger extremt mycket energi på det också, och det är ingen skillnad för det är så
du får ligga ändå.
Nej, och det är, jag får ligga ändå och att så här, typ att man jag är ljus alltså så det är inte alltså det är ju ett fördel med att vara blond. Det är inte jätte på det blir ingen
precis.
Hush hush in the bush så att säga.
Tack för brevet.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi ska prata om gaygalan, men jag kom på en sak, jag bara på tal om raka pungen. Det finns ju, när folk, vi kan inte bortse från det faktum att om man är helt helrakad där nere, då finns det stora likheter med nakenrottor. Alltså att din pung kan se ut som så här.
Du menar man rakar hela vägen runt liksom, och ja, alltså, runt kuken också, och inte bara, just det. Ja.
Att det är bara som en råtta.
Med pungen som drar, som är värme och drar ihop sig och sånt, ja. Och så här liksom så här, och kuken alltså, ja, nej, det är liksom någon form av
myrdjur som lever, men det är som en katt.
Ja, så en musdjur
som stirrar på en
med sitt ena öga.
Ja. Ja, det är någonting i det där som är så här, pungen kommer någon gång bara. Det ser ut. Är det så här? Varför rakar? Jag kan också säga, varför rakar vi pungen? Det ser jättekonstigt.
Men det blir mer känsligt.
Ja. Är det så?
Ja, herregud. Det är inte för utseendets skull.
Ja, inte.
Nej.
Pungen har ju väldigt, väldigt mycket nervändar. Men om du har hår i vägen så är det svårare att stimulera dem.
Sitter ni där och smeker
ja.
Med pungen?
Ja.
Sitter vi och kollar på tv?
Då sitter alltså, kittlar.
Kanske inte när och kollar på tv, men pungen är också en erogen zon.
Ja, ja.
Ni sitter då liksom som liksom era naken katt, så ni sitter så här.
Det är som vår lilla snuttefilt. Sitter och hamsrar på.
Anton, du var på gaygalan.
Ja, men det har vi från pungrotta till gaygalan. QX gaygala. Den årliga.
Den gick i måndags, va?
I måndags var den. Och den kommer tv-sändas på lördag.
Precis, så ni som lyssnar på det här på fredag kan ni ju se
den. Ja, och jag tycker ni ska se den. Det var en jävligt bra gala. Det har varit sviktande kvalitet genom åren. Men i år var det bra. Jag tyckte att det var en... För ibland kan den slå över och bli så jävla gråtig. Och det ska vara så himla politiskt korrekt. Och att det ska vara... det jobbigaste som ska lyftas upp. I år hade de fått en bra balans.
Mm. Vad överraskade dig mest?
Alltså det som jag tyckte var det största var nog att Agnes fucking jävla Karlsson öppnade hela jävla galan. Mm. Alltså det är ju, alltså att hon inte är mer, för hon är ju, jag tycker att hon är större än Beyoncé. Jag tycker hon är så cool. Alltså hennes röst när hon bara sätter igång, jag blir helt tokig.
Q hotmail.
Ja.
Men bara, ja, nej, men var det ny musik eller?
Det är ny musik som hon har släppt lite grann i smyg. Det är två låtar som ligger på Spotify, mm-hmm, som hon gjorde skitsnygg show av. Alltså mm-hmm, det är magiskt. Sen är det ju det roliga att det blandas musik med allvar, och sen är det ju alla de här vanliga HBTQ, årets bio, årets bla bla bla. Det är en sak, men det som var fint tyckte jag var, har ni sett den här Micke, den här, jag tror, har vi pratat om den här virala grejen med den här norska pappan när hans barn, kanske en 4-årig kille, ville vara Frost, Elsa i Frost.
Nej.
Har vi inte pratat om?
Jag vet vilken.
Men ni har sett den. Men de kom ju och delade ut pris. Mm. Och det var så jävla fint.
Jag älskar det när de tar liksom såhär
vardagshjältar.
Ja, och det är att hålla tempen på samtiden på något sätt. Vad har engagerat oss nu? Det är inte bara typ kändiset. Den här personen gjorde avtryck i vårt liv.
Exakt.
Och nu får den en plats och utrymme.
Och det var så himla fint. Och du vet, folk blev, för naturligtvis visade de ju videon först, och sen kom de in och sen bara skrek alla.
Mm.
Det jag tyckte var mäktigt, och jag tycker det är väldigt coolt så här straight pappa i typ så här 35 års åldern kommer på gaygalan. Det är också så här bra statement.
Mm.
Sen var det ju
Men berätta om din
vad händer?
Så här, förlåt. Hur var din kväll? Alltså så här, vad gör man när man går på gaygalan?
Ja, men precis. Nej, men jag hostade ju en liten förfest först på Hobo tillsammans med min kompis Lotta som är chef där, så vi hade en liten förfest. Och sen drog vi iväg till cirkus och satt där och drack en massa regnbågsbubbel. Sen är ju festen igång.
För visst, det finns det, när man går in i cirkus så finns det, då finns det matplatser man kan få mat, och sen finns det, så sitter man runt och då är det liksom sittplatser, så att säga. Så det är en show, kan man säga.
Det är en show.
Som man kan köpa matbiljett till.
Exakt.
Och ni hade matbiljett?
Nej, vi hade bordbiljett utan mat, okay. Men att man fick ha dryck vid borden.
Okay.
Så det dracks ju väldigt mycket och skrålas väldigt mycket och sjungs men också prata med bordsgrannarna, och det är ju en väldigt familjär stämning. Mm. Och alla är ju där för att det är den bästa galan. Mm. För den är så opretentiös. Mm. Det är inte så här massa måsten, utan det är så här, det är skrik, så då får man klippa bort det i efterhand. Mm. Det är inte det idrottsgalan som direkt sänds.
Alltså det är ju så, det är tråkigt. Alltså jag har ju varit på Kristallen och sånt några gånger, och det är ju så tråkigt.
Ja.
Alltså man dör ju, sitter vid de här jävla borden. Ja. Och det är, man sitter och väntar, för allting är fokus där på tv-sändningen.
Exakt.
Ja. Så som gäst så är det ju...
Så här är det ju mer fokus på vad händer på scenen och i rummet, och sen det som inte passar det klipper man bort i tv-versionen. Och tyvärr så ryms ju inte, för det är typ 4 timmar direktsändning, eller galan håller på i 4 timmar, och det är bara 1,5 timmar som sänds på tv, så det är ju väldigt det publika.
Vilka vann då? Vad var det för vinster?
Men gud, vilka svåra frågor.
Tobias Karlsson vann årets bok. Grattis.
Han fick årets bok, och han vann också årets HBTQ-personlighet.
Uh-huh. Petra var liksom...
Ja, Petra Mede gjorde comeback som programledare.
Mm. Alltså hon är ju programledare jämt, men för galan.
Jo, men för gaygalan. För gaygalan. För inkom Hasse Aro som har han efterlyst fortfarande på TV3.
Jag tror inte det.
Ja, men han hade i alla fall. Kom in lite stolpigt och ju blev presenterad som en gay-ikon, och alla var lite så här, oj, nu
men, alltså, de öppnade galan med att säga att Hasse Aro skulle vara programledare.
Ja. För att han är en gay-ikon, och alla började skruva lite oroligt på sig, bara, vem är det som har missat någonting? Och sen börjar han dra ett jätte jättedåligt bögskämt. Och då ställer sig Petra Mede upp och säger nej, jag tar över nu. Och det var ju så magiskt roligt.
För då visste inte folk att det skulle vara hon. Nej.
Så då var hon i gästerpubliken?
Hon var gästerpubliken och då folk bara ställde sig upp och skrek. Det var också så, det var ett roligt moment.
Ja, just det. Det där är så himla, de där över, alltså som bryter formatet är väldigt kul.
Och Petra är väldigt duktig på just det där att bryta och göra det också lite obekvämt så att det inte bara är så här rakt upp och ner utan att det händer någonting i rummet och de här går runt i kändishavet och pratar med Sissela Kyle och så vidare som har varit programledare tidigare gör det ju mer dynamiskt att man bjussar på det och att det...
Hon är ju bäst på det storslagna.
Exakt.
Alltså allting med storslaget passar ju.
Ja, väldigt bra. Så det tyckte jag var en väldigt bra behållning och jag tyckte att jag tycker hon är ju jätteduktig på att leda. Sen tycker jag ju musiknumren är jävligt nice. Jag tycker att prisutdelningsgrejerna det blir ju alltid lite och de nominerade är och det är inte riktigt kul alltid.
Nej, för om vi tänker så här, vad är Gaygalan egentligen? Vad betyder det för oss och vad har den för syfte? För det, jag tänker att det började, den här typen av gala börjar ju också som en, ofta avgrund som en manifestation, alltså så det görs liksom, det kanske finns politiska undertoner och att lyfta liksom arbete som har gjorts på olika sätt och vis här. Men så i och med att när världen förändras och samtiden förändras så har ju galan förändrats också. Så vad är den för oss idag, en gala?
Men jag tycker att den är viktig för att den har fått en lika stor plats som alla andra galor.
Mm.
Jag menar, det är allt från Guldbaggen till Idrottsgalan till Diabetesgalan så har vi en gaygala som sänds på TV4 som är den största kanalen. Eller SVT kanske är större, jag vet inte. Men det signalerar ju ändå att det finns en gala bland de andra. Sen tycker jag kanske att det blir lite för mycket fokus på Babsans strassutstyrsel och kanske inte så mycket på alla andra vanlisar som också är på galan. Så det blir väldigt lite så här kändiskåt slag lite så. Men det är nice ändå tycker jag att den får så bra utrymme. Jag menar en lördagkväll 21:30 på TV4, det är en ganska primetime ändå.
Så signalvärdet är, det symboliska värdet är att vi har tagit in oss i de finare rummen. Alltså,
eller det allmänna rummet.
Inte det finare rummet utan mer det allmänna rummet tycker jag.
Micke, vad tycker du?
Men jag håller med och jag tycker just det här med TV-sändningen för att det är också, men vi kan få priser, alltså det blir en inblick för gemene man i vår värld lite grann för att det är så här, nu kanske många känner till Tobias Karlsson till exempel, men det finns ju de som blir både nominerade och vinner som då kanske bara är kända för oss. Men de har ju uppenbarligen gjort något som resonerar med folk, så att den tycker jag är, så TV-sändningen är, tror jag är liksom pricken över iet för mig där. Jag blir lite stressad av att galan ligger på måndag. Jag går ju inte på den för att jag, alltså, du vet, måndagkväll, det finns någonting i mig, måndagkväll och festa.
Men tisdagkväll och festa,
det går jättebra det. Ja.
Jag tänkte som gammal musikalare, då var det måndagar man festade på. Och då låg det mer i linje. Jag gick väldigt mycket på Gaygalan förut, men gör det inte nu. Jag tycker det är ett fint tillfälle att kanske så här, om man inte har fått se allt bra som har gjorts kanske under året så är det ett tillfälle att kanske recap.
En sammanfattning.
Och titta, gud, har det här gjorts? Har den personen släppt en bok? Den har också gjort det. Så det där, det är fint. Och sen nu, alltså, för mig, det kanske är för att jag inte går på den nu, men för mig jag tror att den Gaygalan är ju vad den är för att den började utanför TV:n. Det var bara för oss. Det var liksom, det var en gräsrotsgala.
Det var en firmafest.
Ja, en firmafest. Och nu är den så att jag tänker att för mig har det har förändrats lite i det när det togs in i det allmänna rummet också. För mig känner jag kanske inte att du vet att när man är med i en förening, det är inte alla så här, och man känner ett engagemang för den föreningen. Så.
Just det.
Mitt engagemang för Gaygalan är inte lika stort mer.
Nej.
För att alla är där. Och det är okej, det är toppen. Det är så den är nu. Men jag märker att där har någonting skiftat för mig. Som gör att jag kanske inte håller ens koll på när den är. Men jag är väldigt glad att den existerar.
Mm.
Vi har ytterligare ett litet ämne.
Jag frågar om vi inte ska spara det, för jag tror att vi har spelat in typ en timme nu.
Skrik inte åt mig.
Nu är så dålig stämning.
Vi tar en jingle och sen återkommer vi.
Ja, det gör vi.
Vi har ju en förmåga att liksom att skapa, konceptualisera och nästan göra, bli, lyfta små saker och göra dem jättestora i vår community, i vår kultur. Till exempel så daddy är ju liksom, det är inflation på daddy nu. Ja. Alla är daddy. Så fort folk kommer ut tonåren så blir de daddy. Alltså nej, jag överdriver, men det finns ju absurda personer som kallar det daddy. Ja. Och det slängs ur sig var som helst. Det är som att det är nästan som att och någonting sker ju när det kommer in i vardagsspråket. Då är ju laddningen i daddy försvunnen.
Mm.
Så vad händer då? Vad händer med oss? Och det är samma sak som den här man-sent som vi pratar om. Om alla så skriker det. Men då är vi bara, det finns ju bara en hop av lukt. Alltså så här, det finns ingen laddning i det mer.
Och en skock med daddies.
Ja, och sen så, jag ser en i med sociala medier och Instagram och sånt, så finns det någonting, och vi bara pratar med varandra i ett litet förhöjt sätt, som till exempel så här, i kommentarsfält, eller man gör en mem och man och den memen blir en bärare av kultur.
Just det.
Och då blir det så här, daddy choke me, alla ska bli chokade nu. Det är liksom den stående bild på Jake Gyllenhaal, choke me. Alltså, yep. Då är det liksom det generiska svaret, ganska grova sexualiserade saker som är generiska svar. Ja. Jag bara, och varför gör vi så
men,
här?
Men jag tänker också att det har ju också på ett sätt så är det infångande, men det, så här, termen daddy har ju också nyanserat kanske lite grann. För nu, för daddy är ju också skilt från topp nu, men däremot så är det ju associerat med det. Så det vill kanske också att vi börjar också få, på ett sätt så kan man säga att vi får fler nyanser i kategoriseringen. För tidigare så var det så här aktiv, passiv, verse och liksom så. Och nu så, ja men du vet, daddy och twink och liksom, ja.
Ja, men, det för...
men det är ju någonstans en kategorisering av sub som börjar komma upp till en typ av gemene mansnack. Jag menar, folk på gatan vet ju för fan inte vad en daddy är. Men det är, jag tycker att daddy har, det har nästan blivit den nya straight acting. Så att folk bara slänger sig mer och att det är någon typ av norm att det ska vara på ett visst sätt. Jag menar, för jag vill heller inte börja förklara för mina heterokompisar om allting som handlar om twink och daddies och sub och bla bla bla. Jag tycker att det är någonting som vi kan få ha lite grann i fred, och jag blir pyttelite irriterad när vi håller på och slänger oss med det här, nu är jag daddy. För det är ju så här, som du säger, det är, de är 22 år gamla och tror att de är daddy. Bara, nej, det är du absolut inte.
Nej. Och det som är, oavsett daddy, jag ser ju bara en det är en liten spaning att vi tar de här ganska små, för oss en stängd grupp, ett uttryck och någonting som vi har upptäckt, någonting som har hänt, om det så är liksom att alla ska lukta man eller om det är att alla ska bli chokade, och sen lyfter vi upp det i liksom allmänhetens på sociala medier och i liksom vår retorik och gör det till allmän gods, och vi har verkligen inte kunnat sluta med, alltså det finns någonting i nej, men det är som om vi drar parallellt till gaygalan, alltså det är någonting förloras. Någonting går förlorat.
Det blir för publikt.
Det blir för publikt. Ja. Och,
men nu har jag inte hunnit tänka den här tanken, så jag bara kör rakt ut. Men jag tänker till exempel som RuPaul's Drag Race, som har blivit en sån jävla publiksuccé. Alltså alla titta på det. 10-åriga tjejer går runt och snackar som RuPaul. De snackar som drugorna och har en retorik. Du vet, så när man träffar en 10-årig tjej idag, hon läser lusen av dig. Du har inte en chans. Man blir röd om kinderna. Men de har ju tappat massor på vägen. För jag menar, jag har en kollega som har en dotter som är 10 som älskar RuPaul och slänger sig mellan med termerna. Sen tittar de på den här RuPaul-filmen på Netflix som faktiskt har ett ämne och så vidare. Och där kommer ju hora upp. Men 10-åringen vet ju inte, vad är hora, mamma? Vad är det för någonting? Så vi har gått lite för fort när det kommer till de här
mainstreamifieringen,
ja,
just det.
Exakt, men vi har glömt hela den där, och det känner jag också med daddy och twink och hela den här, att tas i en allmän mun utan att vi har gått hela vägen i förklarandet. Mm. Och det tycker jag är lite farligt.
Vi är ju väldigt duktiga på att leverera de här uttrycken till allmänheten på något sätt och att göra det till allmänheten. Och det tänker jag kan ju vara bra på vissa sätt. Men jag har faktiskt en berättelse om det här också. Någonting som hände. Jag köpte i New York en keps som det står daddy på. Och så lite man gör, man bara känns jättebra i butiken.
Jag hade det så jag köpte den där. Men,
Så att jag har en keps på, då och i New York på gatorna där. Det är ingen som tänker på en keps som det står där. Det skulle, ingen skulle lyfta på blicken.
Mm. Nej.
Däremot på tåget till Skurup.
Det är så att du är goda ro.
Alltså det var så roligt. Så att jag hoppar på då i Malmö och ska åka ut. Då ska jag spendera en vecka själv. Filip var där i 2 dagar och Daniel var en kompis. Sen så är jag där liksom ganska många dagar själv. För kommer direkt ifrån New York. Och sitter liksom med min packning. Massa så här. Ja men massa väskor och sånt runt. Och ibland kan man också så här. Jag tänker att. Men jag även alltså att folk ska förstå paketet mig. Förstår ni? Att det minns att jag härbärgerar massa saker som inte bara är typ men det jag är för någon som inte känner mig. Det är en medelålders man
med en daddy
med en keps som det står daddy på. Ja. Det är det jag är på tåget till Skurup.
Ja.
Och mitt emot mig sitter 3 stycken ungdomar. De är kanske 14.
Mm.
Och jag har inte tänkt på det här. Den här tanken har inte slagit mig ännu. Jag har bara gått i godan ro runt med min daddy keps. Tills liksom, jag märker såhär, gud vad de börjar gråta typ. Alltså, de har någonting väldigt, väldigt roligt. Och sen tittar jag liksom upp och ser att det är mig de tittar på. De tittar
du
på mig.
Är ämnet för det roliga.
De skrattar så de gråter. Och såhär, och vet, man är 14 och man får inte titta på den just personen det. Som är där. Men de kan inte sluta. Och, alltså, och det, de slutar. Och sen försöker de, nej nu får vi skärpa oss. Och sen så vet, försöker de börja något annat. Ja. Och sen börjar det igen. Alltså vi pratar om 15 minuter innan, alltså, av att skratta. Och att jag behöver liksom, tänk, jag sitter där och vet att de, så det som händer i mig är så här, först tycker jag att det är så här, åh herregud, jag har inte tänkt på vad det här, alltså laddningen i det här, jag är en snuskgubbe, jag är en pervers, jag är mannen i den vita vänen, jag är den som drar in barn i en vit skåpbil.
Men du signalerar också, berättar så här,
det finns en deklaration där.
Verkligen.
Ja, och jag är så här, och exakt, jag gör med marketing för det liksom. Och sitter där liksom då vill jag också bara, ska jag ta av mig kepsen då? Nej, det kan jag inte göra. Då blir det som att jag markerar att jag har förstått, för att jag också vill att de låta dem hålla. Just det här var roligt för dem, så det var kul också. Men jag bara, men om jag tar av det blir jag markerar.
Och du måste ha någon jävla stolthet kvar
ja,
också.
Ja, och då blir jag så här, då reagerar jag på vad de gör och då liksom bestämmer de vad jag ska ha på mig.
Ja.
Och typ så här, jag vill även inte att de ska förstå att jag har fattat, för att då blir så här, det är sekundär skam. Jag skäms jag för dem redan.
Ja.
Så att jag sitter där i min daddy caps
och äger den.
Nej, jag äger den inte. Jag äger den noll. Det är helt plötsligt så var den här kepsen som på något sätt, ja men den var snygg och jag kände att jag 100% kunde bära.
Ja.
Var som det man, alltså den gjorde typ ont. Den skavde. Jag bara, varför har jag den jävla kepsen på mig? Och jag ville bara ta av den.
Drog du den till det diskret åt sidan och bara,
nej du också, jag vågade inte röra den för den var liksom så här, då drog jag liksom uppmärksamheten till. Så jag sitter där, man känner så här, det är som att någon har lagt en kudde på ett huvud och du sitter där med ett kudde.
Exakt. Och det är bara att sitta still för annars ramlar kudden ner.
Och där sitter jag. Liksom så här. Och är så här, här sitter jag och jag tänkte konstant, här sitter jag med kepsen.
Där står pappa. Där sitter jag med kepsen så pappa på.
Herregud. Kommer du någonsin bära den igen?
Självklart. Det var allt för den här veckan. Ni kan följa oss på Instagram. Där heter vi @bogministeriet. Och på Facebook heter vi Bögministeriet. Jag heter @OlssonRobin. Och Micke?
Jag finns bara på Twitter, men där heter jag @Kasarenovic.
Och jag finns på Instagram som Anton Renström. Mm,
toppen. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi hörs igen nästa vecka.
Hejdå! Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.